välkommen till Slaget efter 12 tisdag. Jag heter Stefan Winiger. Det här är Finlands enda debattprogram på svenska. Slaget efter 12 ni lyssnar på, och vi ska prata om Europa i karantän idag. Framförallt Italien omfattas nu helt av den så kallade röda zonen, där alltså alla ska hålla sig på sin plats. Vi ska blicka ut över vad som händer där och hur det här drabbar människorna, hur det är att leva med de här bestämmelserna. Och vi har med oss Kristin Sandberg, vår medarbetare i Italien. Välkommen till Slaget efter 12.
Hej, hej. Tack så mycket och att jag får vara med.
Fint att ha dig med, och vi säger också hej till Richard Huso, vår Brysselkorrespondent, och Johnny Sjöblom, vår medarbetare i Tyskland. Välkomna alla till Slaget efter 12. Det är så här att idag träder då nya regler i kraft i Italien. Jag vänder mig först till Kristin Sandberg. Alltså nu ska alla italienare som inte har väldigt, väldigt tvingande skäl eller behöver åka till jobbet stanna hemma. Alla andra privata nöjes och olika andra resor ska man låta bli med vite om 200 euros böter, har jag förstått. Hur levs det i Italien idag?
Ja, att vakna upp till ett land som är stängt känns nästan lite overkligt faktiskt. Det här är ju ett historiskt beslut, så jag tror aldrig man har tagit något så omfattande beslut i något europeiskt land i efterkrigstid. Det här att stanna hemma, det är inte helt lätt. Alltså det går ju rakt in i hjärtat på den här italienska livsstilen, som är att äta frukost på baren på morgon och umgås i grupper, och även restauranger och så. De är oftast fullproppade även när ekonomiskt svåra tider. Så ja, vi får se. Jag har gett mig ut på morgonen. Jag visste inte vad jag skulle vänta mig faktiskt, om det skulle vara poliskontroller på väg in till stan. Riktigt så hårt är det inte. Jag pratade med några lokala polisofficerare som kommer att ta förmiddagskaffet här jag befinner mig nu, och de sa att de gör kontroller vid tågstationen och på vägarna för att se om människor har skäl att ge sig ut, helt enkelt. För de som arbetar ska ha ett intyg att de är ute och rör på sig just i arbetet.
På väg till jobbet, hur är det där? Alltså hur ska vi konkret förstå det? Alltså, det är ju inte förbjudet att gå ut ur huset, men alltså, du måste hålla dig i din ort, eller hur funkar det där?
Ja, alltså det går ju, det är 60 miljoner personer, det går inte. Sen det finns ju en vädjan till alla att stanna hemma om man inte absolut måste ta sig ut. Självklart måste man kunna äta, man får gå och handla, man får ta en promenad. Jag bor till exempel på landet, mina barn kan leka fritt ute, man kan ta en joggintur i naturen så. Och samtidigt är det så att kaféerna och restaurangerna får hålla uppe till klockan 6. Det viktiga är att man respekterar avstånden och som sagt inte rör sig i grupp då. Så, ja.
Mm. Det där idén om att sydeuropeer som sitter då en meter ifrån, inte närmare än en meter från varandra, verkar lite så här. Jag känner inte riktigt till italienarna på det sättet, och alltså restaurangerna är alltså tomma efter 6 på kvällen, är det så? Det funkar.
Ja, nu måste de stänga, det finns regler då, de får inte hålla öppet. Det sitter uppe lappar nu, klockan 6 stänger allting ner. Och så var det ju redan från i lördags i den norra delen, när man satt isolerade 16 miljoner personer i en fjärdedel av landet och trodde att det skulle räcka för att liksom stoppa spridningen. Men det som hände var ju förstått, 25 000 personer lämnade ju den karantänen samma kväll som det började spridas information om att det var på gång att stängas, lämnade för att åka söderut. Jag träffade personer i söndags här, jag bor i centrala Italien, som var på väg att åka skidor och hade ringt till skidanläggningen i norr som sa nej, men ni kan komma, ni kan ta den här vägen, vi håller öppet. Och de åkte ju iväg igår, och idag kommer de behöva åka hem igen, för nu har man stängt alla skidanläggningar också. Man har även stängt nu, eller sagt att högsta Serie A där i fotbollen får inte heller spela även om utan publik då. Så att folk har ju liksom överträtt de här reglerna, så det här är ett sätt att försöka säga snälla, lyssna på vad vi säger, följ våra råd, annars får vi inte stoppa det här.
Intressant att höra, Kristin. Hur ska vi ta och fundera lite hur det ser ut här i andra delar? Johnny Sjöblom i Tyskland, hur är läget i Tyskland idag?
Ja, läget är så att vi har ungefär 1200 bekräftade coronafall i Tyskland som bäst. Vi har under de senaste dagarna, senaste två dagarna också fått i tre första dödsoffren. Först var det en tysk man på semester i Egypten som dog av corona i förrgår. Och igår hade vi två dödsfall till, båda äldre personer, och den här ena, den här 78-årige mannen, så han bodde på den här orten som är hårdast drabbad i Tyskland. Heinsberg heter den här orten som ligger på gränsen till Holland, och här har man bara på den orten över 300 fall, så att hittills är det ungefär en fjärdedel av alla fall som finns i Tyskland, så är just på den här orten Heinsberg. Annars så vad gäller rörlighet och så finns det hittills inga begränsningar i Tyskland. Man kan röra sig fritt om man då inte är satt i personlig karantän, antingen på grund av att man har den här smittan eller att man har kommit hem från ett riskområde. Då främst Italien hade ju hittills handlat om för Tysklands del. Och vad ska man nu säga, det vardagen fortsätter ungefär som tidigare, att den här listan över skolor och daghem som håller stängt, så den blir visserligen hela tiden längre och längre, men så där i stort sett så är vardagen fortsättningsvis ganska så normal, kan man väl säga.
Mm. Det låter ju som Tyskland, det är mera som här hos oss i Finland, alltså vi vet ungefär nästan namnet på var och en som har drabbats, medan Italien har alltså 500 snart dött till av coronavirus. Där är vi redan uppe i helt andra antal. Ska vi också ta in Richard Huso här från Bryssel. Hur lever Bryssel med coronaviruset, Richard?
Man kunde säga att Bryssel lever på sparlåga för tillfälle. Tillställningar har ställts in här på löpande band, och Europaparlamentet till exempel fattade förra veckan ett beslut om att flytta sin session som vanligen ordnas i Strasbourg till Bryssel, och nu den här veckan så kom ett besked om att man också kapar agendan för den här sessionen, det vill säga den är hålls bara i två dagar jämfört med fyra dagar som man vanligtvis då sammanträder. Och beskrivande är att Europaparlamentets talman, italienaren David Sassoli, precis innan den här sändningen bekräftade att han kommer att sköta sitt jobb från sitt hem i Bryssel under de närmaste 14 dagarna efter att ha besökt Italien i helgen. Så här ser vi hur sammankopplade vi är i Europa och framförallt på den europeiska kontinenten. Avstånden är korta och speciellt Europaparlamentarikerna, de reser runt så att säga hela tiden, och det där, och därför så hade det blivit aktuellt att införa begränsningar. Det är inte bara Europaparlamentet som gör det, utan också europeiska, alltså rådet, ministerrådet som har infört begränsningar, och nu kommer också regeringscheferna att hålla en videokonferens här senare på eftermiddagen när man kommer att utvärdera läget.
Skype-aktien kommer antagligen gå upp ganska kraftigt här i Europa. Hur är det med det här? Frankrike har vi inte hört så mycket om här. Det är ett stort land i Europa. Rickard, du är närmast Frankrike från oss här, får jag väl ändå säga. Hur tampas Frankrike med det här viruset just nu?
Läget i Frankrike för tillfället, eller om man ser till siffrorna under måndagen, så var att man hade ungefär 1400 fall av coronaviruset och 25 dödsfall. Så man kan då säga att situationen kanske lite kan jämföras med Tyskland, det vill säga inte lika allvarligt som Italien, men naturligtvis den stora farhågan är när man tittar på statistiken att den här utvecklingen kommer att leda till någonting liknande som det som vi bevittnar i Italien för tillfället. Man har inte i Frankrike infört ännu motsvarande stora omfattande begränsningar vad rörligheten beträffar som till exempel Italien, men också i Frankrike så har man gått in för att begränsa stora sammankomster, till exempel fotbollsmatcher. Och en stor fråga nu som har med demokrati att göra gäller det franska kommunalvalet som ordnas den 15 och 22 mars. Det återstår nu att se hur det valdeltagande blir och vilka möjligheter människorna har att rösta om det är så att den här epidemin utvecklas till det värre.
Ska vi fundera lite grann kring här, jag vänder mig här igen först och till Kristin, men ni andra kan gärna också sen delta här direkt i diskussionen här. Vad är tilltron till att de här myndigheternas åtgärder och beslut att de fungerar, att de är ändamålsenliga och att de fungerar och är rimliga? Vad säger till exempel italienarna?
Alltså, i början när restriktionerna började komma där i februari, då fanns det mer av ett ifrågasättande. Till exempel, varför stänger de skolorna i en region där vi ännu inte har några coronasmittade och sådär. Men ju längre tiden har gått och man ser att antalet smittade hela tiden ökar och även sprider sig i landet, det är ju fortfarande väldigt koncentrerat uppe i Lombardiet till exempel, som har 10 miljoner invånare, men nu finns det i alla 20 regioner i Italien. Så med tiden känner jag faktiskt inte att det har varit så stort ifrågasättande. Det finns en del ifrågasättande kanske kring, eller man tar upp att det har varit så dåligt med investeringar i sjukvårdssektorn. Det finns fortfarande en offentlig sjukvård som fungerar bra, men forskningen är eftersatt i Italien och så. Så det har väl kommit upp diskussioner kring det, och även hur många läkare och sjuksköterskor och så. Men man har ju agerat ändå väldigt snabbt. Problemet här var ju att det upptäcktes väl antagligen för sent. Det hade ju redan hunnit spridas, tror man, ganska mycket innan det första fallet upptäcktes. Sen har man ändå agerat snabbt, och det tror jag att de flesta, eller det känner de flesta att det har man gjort. Och man har examinerat, sjuksköterskorna har fått examinera ut tidigare här nu så fort det gick, så att de kunde komma i arbete, och man har letat efter nya platser eller nya strukturer helt enkelt, där man kan upprätta intensivvårdsplatser och så. Jag hörde senast i morse nu på väg eller på radion att Camerino, en liten plats, en kommun här i närheten som var hårt drabbad av jordbävning, det var en dödlig jordbävning 2016 i den här regionen, det sjukhuset har, där har man gett alla platser till exempel till att ta hand om coronasmittade patienter, både intensivvård och icke-intensivvård. Så att jag upplever ändå att man känner att politikerna har agerat liksom fort och koncist utifrån den nödsituation som har varit. Det finns inte så mycket ifrågasättande om det. Det var i början, i och med att regionen har en viss självstyre kring sjukvårdsfrågor också, så blev det lite olika direktiv. Några stängde skolan och gjorde det inte och så vidare. Men nu har man upprättat en nationell linje, och tydligen så uppskattas det också utifrån regionerna att man har en linje, att den är strikt i hela landet då.
Får jag skjuta in här, jag vet sen tidigare att Italien är ett land till exempel med ett antal aktiva vulkaner och regelbundna jordbävningar, så att Italien är ju känt hela Europa för att vara bra på att ta hand om sådana här exceptionella lägen. Italienarna har en bättre beredskap än många andra, så att i sådana här räddnings- och samhällsskyddssammanhang, så att det kanske det som bland annat visar sig här nu. Vad säger man i Centraleuropa här, Johnny och Rickard, hur så befinner sig? Hur litar man på de här åtgärderna? Känner folk att det är rimligt att göra som man gör nu?
Ja, om vi kanske då börjar med Tyskland, så ska vi säga till en början så förekom det nog en del protester mot att man började inhibera stormässor som till exempel bokmässan i Leipzig och så vidare. Men att jag tror att den här förståelsen för de här åtgärderna så växer hela tiden, och här har ju under de senaste dagarna så har det ju diskuterats en hel del kring just fotbollsmatcherna hittills. Vi hade ännu igår en match i Stuttgart i den andra tyska ligan med över 50 000 människor på läktarna, och det fördes nog en diskussion kring det här, att är det så här det ska vara idag nu under den här dagen, så droppade in mer och mer information om att nästa match kommer att spelas utan publik. Och hälsominister Jens Spahn, så han har redan i flera dagar rekommenderat att alla tillställningar med mer än 1000 deltagare borde ställas in. Men att det här är som sagt bara rekommendationer, för att Tyskland är som sagt är en federal stat, så det ligger inte på hälsominister, han kan inte förbjuda de här tillställningarna, utan det hänger sen på delstater och regionala myndigheter. Och till exempel i Bayern så fattade man redan igår beslutet att alla tillställningar med över 1000 deltagare kommer att ställas in, och det gäller också då fotbollsmatcher som kommer att spelas utan publik under de kommande dagarna och veckorna. De här reglerna i Bayern åtminstone gäller ända fram till påskhelgen.
Men det är alltså inte så där att det är det här som i Italien, alltså man har inte att restauranger skulle stänga tidigare och kunderna ska sitta minst en meter från varandra. Något sånt har inte till diskussion ännu i Tyskland alltså.
Det är det nog inte. Det är klart att folk helt medvetet kanske rör på sig mindre och försöker undvika resande i allt för mycket. Men att, som jag sa redan tidigare, så det här vardagslivet så påverkas nog inte än, åtminstone i någon högre grad av det som sker. Det är klart att folk går och funderar på vad som ska komma, och enligt de prognoser man har här så ser det nog hittills ut som om Tyskland också på något sätt, när det gäller de här, åtminstone de här falltalen som man har, att man går exakt den väg som Italien har gått, men att man försöker ju nu då på allt sätt att undvika det. Men att som sagt, den här rörligheten har inte hittills begränsats på något sätt, förutom de människor som är smittade eller har kommit hem från Italien.
Just det. Det är intressant att höra de här skillnaderna där vi kanske vi kan göra oss en uppfattning här vad som så småningom kanske eventuellt kommer hit då, om det blir fler fall här också, hur snabbt de här åtgärderna trappas upp och vilka åtgärder det blir. Frågan om sen här, hur är det i Bryssel? Rickard Hose, har pommes frites-kocken, har han munskydd dessa dagar, eller hur är det?
Tills vidare har vardagen så här lokalt i Bryssel inte påverkats avsevärt. Jag upplever nog att det finns en förståelse för åtgärder och ingen som helst panikrådar heller här i Bryssel, utan man avvaktar, man fortsätter leva ett vardagligt liv så gott som det går, och så inväntar man och ser vad som kommer att hända. Jag tror att det nog finns en insikt här i Bryssel om att man ligger till väldigt centralt. Bryssel är en smältdegel för människor från alla delar från Europa, så det har nog närmast varit en tidsfråga innan det här viruset också skulle påträffas här, och det påträffades ju då förra veckan på till exempel EU-institutionerna här i Bryssel. Det som diskuteras här i Belgien är förstås frågan om huruvida hälsovårdssystemet är tillräckligt förberett. Man har till exempel diskuterat om det finns, eller ifrågasatt om det finns tillräckligt med skyddsutrustning, nödvändig skyddsutrustning, om det är så att den här krisen eller den här situationen förvärras ytterligare.
Mm. Det här är en diskussion som förs, vet jag nu, på många håll naturligtvis, på förekommen anledning. Det här att man på vissa håll, även här i Finland, finns ju diskussioner att stänga sjukhus eller att sjukhus är hotade mottagningar. Vi vet här Raseborgs sjukhus är just i diskussion här, jouren och så vidare. Det är ju att man har under många år försökt vara mycket ekonomisk med sjukvårdsresurser och talat om att det finns sjukhus där det finns sängar som står tomma. Jag menar, men nu när en epidemi på kommande, nu måste väl de här diskussionerna på något sätt ses i ett helt annat ljus, eller hur du var inne på det, Kristin Sandberg, i Italien, att man liksom den här resurserna, att man diskuterar det. Talar man om att öka liksom sjukvårdens andel eller storlek?
Just nu ser man till nödsituationen, så skulle jag vilja beskriva det. Alltså Italiens ekonomi kan man nästan beskriva som katastrofal innan coronaviruset utbrott faktiskt. Alltså Italien har inte sett någon tillväxt sedan finanskrisen 2008. Så det kommer få mycket allvarliga konsekvenser i stort. I vilken omfattning är svårt att säga än. Men därför så vet jag inte hur mycket det här kommer betyda att man kommer kunna satsa på sjukvården framöver. Utan nu är det nödläget man försöker hantera liksom. Och få loss tillräckligt med pengar för att stötta upp. För även här finns det ju oro. Jag har pratat med folk som jobbar inom sjukvården. Man är orolig för att skyddsutrustningen tar slut även här och så. Det är också väldigt många som är i karantän som arbetar på sjukhusen som har blivit antingen smittade eller måste själva vara i karantän. Då. Så att, jag skulle nog vilja säga det. På sikt, sen det närmaste är på onsdag när regeringen här ska presentera ett ekonomiskt åtgärdspaket för att se hur man kan hjälpa italienarna helt enkelt. Alltså skolorna är stängda just nu fram till 3 april. Det kanske kommer förlängas. En del kan inte gå och jobba. En del måste vara hemma från jobbet eller tvingas ta ut sin semester eller vara hemma utan att få betalt. Det är verkligheten för väldigt många. Sen är det ju överhuvudtaget en brist på arbete här, och väldigt många har, vad ska jag säga, påtvingad halvtidsjobb eller jobbar på timmar, och när omsättningen sjunker så är det så många av dem som förlorar jobbet helt, och då finns det inte heller mycket ersättning att få från regeringen, utan då blir man då blir det ganska mycket upp till en själv att se hur man kan lösa det. Så att jag skulle vilja säga att satsningen på sjukvården i nuläget är det här i nödläget bara. Mm. Och försöka hålla igång, se till att människor får stöd så att arbetsplatserna liksom inom tillverkningsindustri och så kan fortgå så länge det är möjligt, och inte behöver stänga ner dem också. Då skulle hela landet paralyseras helt enkelt.
Det där med ekonomin är jätteintressant. Vi ska alldeles strax fortsätta, men jag fick så här en bild, jag måste fråga dig nu Kristin här, en bild här på hjärnan med 60 miljoner italienare som sitter hemma på kvällarna för varenda café och restaurang har stängt. Så här, kanske många med mig undrar, vad gör nu italienare plötsligt då när de inte längre får samlas på någon aperitivo?
Ja, och de får ju heller inte samlas, de får inte heller gå på mässan, alltså kyrkorna får ju heller inte hålla sina gudstjänster och sina mässor, så det är en annan sak. Vet inte, just nu är det sådär nästan att man skämtar om det går tips på sociala medier vad man kan göra hemma. Jag vet inte, jag är från Skandinavien, jag är van vid att man sysselsätter sig hemma, men här är man inte där, så det går runt ganska mycket tips vad man kan göra med barnen, vad man kan hitta på inomhus. Så jag vet faktiskt inte. De får väl göra långkok, mycket matlagning och mycket bakning har jag sett att folk håller på med, och även barn börjar involveras i det. Min dotter fick till exempel lära sig att göra tortellini igår här med färsk pasta, hur man ska vika dem och knixa till för att de ska bli perfekta och så.
Det kommer du ha glädje av länge, hoppas jag. Det där låter som väldigt användbar kunskap. Vore något också för finländska hemmakvällar. Den här, Johnny Sjöblom, Rickard Huso, det här igår brakade börserna i rädsla för det. Alltså, det var inte bara coronaviruset, men att det här nu kommer som lök på laxen, säger de i Sverige. Vad säger man här? Grädde på moset. Att nu det här viruset mitt uppe tillsammans med oljekris och sånt där. Italien, som Kristin nämnde, redan över öronen skuldsatt, har inte haft tillväxt på länge här. Vad säger de sparsamma tyskarna i tanken på att liksom Europas tredje största industri, vad är det, andra eller tredje största industrination kraschar därför att, helt enkelt, italienarna nu sitter hemma istället för att konsumera och arbeta. Delvis arbetar de ju.
Ja, här tänker man nog kanske inte i första hand nu på Italien, utan det har nog ända sen, ska vi säga, någon vecka tillbaks främst kretsat kring det egna ekonomiska läget. Vad det här, jag har faktiskt inte sett mycket. Det förstås nämns Italien och vi problem landet har, men att när det gäller just ekonomin så är det nog den egna ekonomin man främst tänker på. Tyskland är ju långt beroende av sin export, och det varnas nu redan för att landet är på väg mot en recession på grund av det här coronaviruset. Som jag nämnde så det har inhiberats en hel del mässor, och det var ändå som industrin började fundera på att vart är man egentligen på väg, och man har en, eller ska vi säga, från många olika håll så har man efterlyst olika konjunkturpaket för att göra något åt det här läget. Hittills så har ministrarna eller har regeringen meddelat att det inte blir något konjunkturpaket åtminstone än, men samtidigt så fattade man här under natten mot måndagen redan de första besluten om åtgärder, vad som nu ska komma. Det kommer bland annat att ges pengar till företag som tvingas, ska vi säga, sätta personal på halvtid eller gå ner i timmar där, så där kommer staten att gå in med pengar så att de här företagen åtminstone inte behöver sparka folk i det här skedet, för att man räknar ju också förstås med att det här är över någon dag, då behöver man de här anställda, så det är en sak som man bestämde här under natten mot måndagen. Dessutom så ska man hjälpa företagen att få kapital. Det kan hända att det kommer till beskattningsfrågor, som att skatter som ska betalas kanske eventuellt först måste betalas senare, och så har man också beslutat om vissa vissa projekt för infrastrukturen, att det nu då på det sättet ska hållas igång den här ekonomin, att man satsar några miljarder på ytterligare vägbyggen och sånt.
Mm-hmm. Alltså vi förstår ju alla att det inte kommer mycket varor från Kina just nu här, förutom de som redan seglade iväg på några fraktbåtar innan coronakrisen bröt ut nu, men det blir ett glapp här. Men just det, särskilt i Tyskland tänker man ju på att en stor del av, om vi tar en sån sak som biltillverkarna, har ju en stor del av sin marknad i Kina. Det är dit de framförallt säljer, eller där de har kunnat öka. Och vad gör kineserna just nu? Ja, de köper ju inte bilar, för de sitter just hemma också och kan inte gå till bilhandlaren. Det är deras, vad de nu heter, bilföretag där, och provköra. Det gör man helt enkelt inte just nu. Så att det kommer ju kanske straffa sig på lång sikt då. Men det här med den här ekonomin, Richard Hose, i Bryssel, här i Europas huvudstad, måste det ändå vålla lite rynkade pannor i alla fall.
Inte så lite heller. Vi kan ju se nu att vi egentligen ser kanske återkomsten av den finanskris från 2008, 2009, 2010 som man redan hade hoppats att man hade kunnat tillryggalägga. Och det här kombinerat med en potentiell flyktingkris vid den grekiska gränsen, och sen ännu det här hälsoläget, så är förstås inte väldigt bra för Europa just nu. Och det som förstås kommer att diskuteras, blickarna riktas nu i första hand på Europeiska centralbanken, som kommer att sammanträda på torsdag, vilka möjligheter man har därifrån att sänka ytterligare räntor eller att bidra med andra åtgärder. Och sen kommer också finansministrarna och eurogruppen att samlas nästa vecka. Och ur Brysselperspektiv så handlar den här diskussionen förstås om det, i vilken utsträckning då EUs ekonomiska bestämmelser då tänjer, till exempel i frågan om Italien. Personligen är jag osäker på att de kommer att göra det. Det här är den typen av kritiskt läge där man inte kan sitta och räkna decimaler, utan man måste se till helheten.
Om man kommer att tillåta till exempel lite att man gör lite mera skulder eller något sånt där under en period, det kommer att finnas större förståelse för det. Nu är det någons linje som knakar här. Jag hoppas att man alla hör varandra här i radio ändå. Finns det någon aspekt av det här där, så att det finns en gemensam europeisk tanke? Du nämnde, Rickard, det här Europaparlamentet. Finns det något samarbete i Europa vad gäller det här coronaviruset? Det verkar som alla nu kontrollerar sig själva och sätter sig själva i karantän och spärrar av mera, eller finns det något övergripande på gång nu? Vad säger ni andra?
Visst
också
samarbetar de europeiska länderna också, men problemet är naturligtvis det att det hur hälsovården organiseras i första hand är en nationell angelägenhet, och det kan vi se alldeles tydligt i hur de olika länderna svarat mot den här utmaningen. Man har tacklat det på väldigt olika sätt under olika tidtabell och också med olika typer av åtgärder. Egentligen vad EU kan göra i den här situationen är att försöka koordinera det som sker och förhindra att man åtminstone inte vidtar sådana åtgärder som är direkt stick i stäv med varandra, det vill säga så att länderna inte gör sånt som motverkar det andra landets insatser. Men i första hand är det nog medlemsländerna fortfarande som ansvarar för hälsovården, och det märks.
Det finns nog en viss protektionism åtminstone här, för att till exempel så har man här förbjudit all export av skyddsutrustning som tillverkas i Tyskland, så har det blivit förbud på att exportera det. Och ska vi nu säga som så att det primära målet här i Tyskland för tillfället är väl det att skona det här sjukvårdssystemet så långt det bara går, och försöka vårda eller att försöka att människorna helt enkelt stannar hemma och kurerar sig där för att avlasta sjukhusen. Vi ska ju komma ihåg att man har ju det andra eller normala livet stannar ju inte upp, och det betonar man här att man har också annars många sjuka att ta hand om också utan det här coronaviruset, som man försöker på det sättet skona. En sån här liten detalj som kanske är intressant, som kanske också beskriver Tyskland på något sätt, att man hade först lite problem att hur ska man organisera det här testandet och så, och nu sprids en så här drive-in-modell där man kan komma med sin bil till olika ställen i olika städer, större parkeringsplatser då, där man gör såna här drive-in-tester, det vill säga man kommer dit i sin egen bil, vevar ner rutan och så står där folk i skyddsutrustning och tar de här nödvändiga proven, och det har visat sig vara en rätt så bra modell för att man kommer inte i kontakt med någon annan om man eventuellt bär på den här smittan. Så att det började på två olika orter och håller på att spridas nu till större delar av landet, just det här drive-in-testen, för att det, man kan väl se det som ett direkt svar på att man i början hade lite svårt med att hur ska det här egentligen organiseras.
Mm. Billandet Tyskland fascinerade det där. Det finns 50-60 miljoner bilar eller ännu mer i Tyskland. Det kan behövas. Många blir kanske långa köer till de där drive-in-teststationerna. Hur är det i Italien, Kristin Sandberg, det här att det blev, hur hanterar de att de är, så att säga, svårast drabbat, italienarna i Europa? Har de känslor kring det? Är det på något sätt, är det någons fel eller är man besviken eller hoppas man på hjälp av andra? Eller hur känner italienarna om att vara så här värst drabbade?
Jag måste ändå säga att det känns som att de är väldigt fokuserade på uppgiften och liksom allvaret i den situationen. Jag tror jag repeterat det idag, men jag får faktiskt den känslan. Det är inte så mycket politisk pajkastning som det annars kan vara i italiensk politik. Det handlar mycket om att samla politiska poäng och som att man är ständig valkampanj. Utan det är ganska koncentrerat. Man hoppas, man säger att vi hade önskat mer av EU, vi hade hoppats på en liksom, men jag tror fortfarande att man hoppas på att EU ska dels vara flexiblare i relationen till Italien och deras skuld och så, skuldtyngda börda. Men sen tror jag att man hoppas också på att det kommer mer pengar faktiskt. Men den kritiken är också mer dämpad än vad den har varit i valtider och så, så att man försöker hålla mer en koncentrerad linje. Det som är speciellt i Italien, det är ju, och det är därför man är så orolig också för en kollaps av sjukvårdssystemet, det är att man har världens äldsta befolkning efter Japan. Och det är ju de äldre som är den stora riskgruppen, och det är det här som pressar Italien. Det är därför man vidtar så här extrema åtgärder, för man måste få stopp på det, därför att sjukvårdssystemet, som sagt, det skulle kollapsa om man hade stora delar av den här befolkningen över 65, det rör sig om nästan 23% av befolkningen, tror jag. 14 miljoner eller något sånt. Mm. Det är det som sätter press på att få situationen under kontroll och smittan.
Kan det vara det en förklaring till att den här mortaliteten, alltså antalet döda per sjuka, är förhållandevis högt i Italien, att helt enkelt det är så väldigt många?
Ja,
gamla människor.
Så är det. Jag läste idag att det hade hamnat lite högre, men det är ju precis det. Ja. De flesta, medelåldern på de som har avlidit, som har smittat sig, 80 år. Och då har ju alla haft andra sjukdomar tidigare innan de har smittats av coronaviruset.
Just det. Mm. Vad intressant att höra. Tack så mycket er alla tre för den här inblicken i det här karantändrabbade Europa. Inte så farligt ännu i Tyskland och Benelux-staterna och Frankrike, som vi hörde här från Jonny Sjöblom och Richard Huso. Medan Italien från och med idag är helt, råder de här särskilda åtgärderna, restriktionerna. Man ska få åka till jobbet, men man ska avstå från alla annat resande, gäller nu i hela Italien. Tack så mycket, Kristin Sandberg, Jonny Sjöblom och Richard Huso, för att ni var med i Slaget efter 12. Vi hörs igen. Jag heter Stefan Winiger. Tack för att ni lyssnade. Hej då.